Ska jag lite ljudtest då? Örjan Kihlström, varför tar du av dig skorna när du kör bil?
Gå snabbare då.
Bilen eller vad då?
Ja.
Är du säker?
Nej då, det är... Nej, det började en vinter när jag hade stora vinterkängor. Sen har jag fortsatt.
Blir det en speciell känsla?
Ja, det blir lite också lite annan känsla. Ja.
Du skrattar.
Ja.
Känner du någon mer som bara tar av sig skorna när jag ska köra bil?
Ja, det finns en del faktiskt.
Har du någon klubb?
Nej, men kanske ska starta en.
På Facebook, vi som kör bil utan skor.
Ja, visst.
Så allting går bättre barfota?
Absolut.
Ja, men
fel på hästarna.
Då kör vi.
Örjan Kihlström är en av världens främsta och mest framgångsrika travkuskar med en av de vackraste meritlistorna. Bland de stora segrarna kan nämnas tre segrar i elitloppet med hästarna From Above, Magic Tonight och Nancio och även en seger i Prix d'Amérique med Maharaja. Hans kännetecken är de iskalla nerverna, den osvikliga känslan för hästen och att med små medel plocka fram hästens yttersta när det verkligen gäller. Örjan Kihlström är en av travsportens största sportsmän och sedan 2015 invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame.
Hur bra kommer du ihåg Prix d'Amérique-dagen när du var med Maradja 2014?
Jo, den minns man väl resten av livet i stora delar.
Berätta.
Ja, alltså... Man hade ju, jag hade ju rätt så stora förhoppningar på att kunna vinna Prix d'Amérique med Maradja när vi började åka ner. Men sen hade jag inte riktigt lyckats. Han hade en lite svacka karriär. Sen kom han tillbaka och var ju grym där när han vann Olympiatrav och så vidare. Men sen var det ju ett litet bakslag där innan vi skulle åka ner till Prix d'Amérique. Så att, det var ju lite ovisshet hur han skulle kunna prestera. Så att... Ja, med allt det där i bakgrunden så var det ju helt otroligt då när det lyckades och gick vägen. Och sen var det ju liksom bara ett enda stort rus och kaos efter vi hade vunnit.
Och vad minns du från själva loppet?
Ja, det var ju sånt där lopp som bara klaffade allting till 100% liksom. I princip varenda meter blev ju... Som man ville ha. Och det är inte alltid man styr sånt där själv. Men kom iväg ganska bra. Sen kom jag göra Boko rätt så fort utvändigt. Jag gjorde i bedömningen att han skulle släppa tillbaka ledningen. Så jag valde då inte lägga någon kraft på att svara ut honom. Då, vilket jag ju kunde ha gjort om jag hade velat. Men jag valde då att inte lägga någon kraft där. Och sen fick vi ta tillbaka ledningen och sen kom ju den hästen jag ville ha rygg på då, som var Up and Quick. Och sen var det ju då naturligtvis ett litet dilemma när Redder Cash var utvändigt där. Det gällde ju naturligtvis att luckan skulle komma. Men det är ju, i Frankrike är det ju inte lika noga som vi är i Sverige på att hålla sitt spår och sådär. Så att det fanns ju en... Och jag har sett att Up and Quick kunde springa ut lite grann ibland, så att om det inte det blev lucka utvändigt så hade jag lite hopp om att det skulle kunna bli lucka invändigt möjligen. Men sen då såg jag att Redder Cash började bli stum helt enkelt och ja, galoppen kom. Sen galopperade han med en bra bit där innan han flyttade på sig, men när han väl kom i vägen så var det ju lugnt helt enkelt och avgjorde han ju. Rätt så enkelt faktiskt.
När visste du att du skulle vinna?
Jag visste ju det var väl när han tog bort och flyttade ut Redder Cash och luckan kom, då kände jag att han skulle vinna.
Hur kändes det att bara sitta still och åka in och vinna Prix d'Amérique och ha Basir som dirigerar en stor orkester bakom?
Ja, jag brydde mig inte så mycket om vad han gjorde, men det var ju en fantastisk känsla och som sagt att vinna överhuvudtaget. Ja, att han fick vinna på det sättet, det var enastående roligt.
Vad betyder det att det var just Maharaja?
Ja, alltså det hade ju naturligtvis varit otroligt kul att vinna Prix d'Amérique med vilken häst som helst, men det är klart att det blir ju nog alldeles speciellt ändå när en häst man har följt hela karriären, och speciellt och när vi hade försökt flera gånger och inte fått till det, så det, när det väl lyckas så var det en enorm känsla. Så var det.
Vad hände sen efter mål? Vad kommer man ihåg direkt efteråt där? När kom Hultman? När kom Margareta? Vad var det som hände?
Ja, Stefan kom ju där ute på banan och var ju jätteglad naturligtvis. Och Margareta såg jag väl i vinnarcirkeln helt enkelt. Och, ja, men det är som sagt det är lite tumultartat och lite kaos där efter målgången.
Hur lång tid tar innan en sån seger sjunker in?
Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det faktiskt. Jag vet inte.
Det var inte så att liksom efter 2-3 dagar så vaknar upp på morgonen med ett stort leende?
Jo, det gör man väl fortfarande, så fort man börjar tänka på det där så känns det ju väldigt bra.
Och hur hamnade du på framsidan med 5 blondiner på en bild efteråt?
Ja, det var en arrangerad bild faktiskt. Det var en fotograf som bad mig att ställa. Och när man är i det där lyckoruset så tänker man inte så mycket. Man ställer väl upp på allt i princip.
Jag stannar i Paris, eller vad, kommer inte ihåg hur stod det på den där löpet?
Ja, precis.
Varför blev det travhästar för dig, Göran?
Ja, pappa var ju travtränare, så att ja, det föll sig liksom naturligt. Jag fastnade för det redan när jag var väldigt liten faktiskt. Jag tyckte det var kul redan då.
Vad var det som var roligt?
Ja, både hästarna och tävlingsmomentet tyckte jag var kul. Alltså pappa körde och ja, jag tyckte det var jätteroligt att stå och titta när han körde.
Men visst, du uppväxte i Stockholm och Bollnäs, eller?
Ja, både och kan man säga. Vi flyttade till Stockholm när jag var 2 år redan. Men sen tog pappa upp hästarna hela somrarna och vi har mycket släkt i Hälsingland, så att vi alla lov var vi uppe i Hälsingland, så att har väl växt upp på 2 ställen kan man säga.
Vad minns du från de somrarna, så att säga, hästsomrarna när du var liten?
Ja, vi hade ju hästarna på en gård då, en bit ifrån travbanan, några kilometer från travbanan, så att med långsamkörningen gjorde vi på en gård där på en slinga hemma på gården, men sen snabbjobben så selade vi på hästarna och körde till banan då, över en skogsväg där, eller var asfalt en bit också faktiskt. Och på den tiden så körde man alla jobb i kortkölk, så då satt man och skumpade på kortkölk där över skogen till banan fram och tillbaka. Så det, ja.
Hur gammal var du när du fick hänga med och köra fort då, på riktigt?
Jag ska inte säga exakt, men jag kan ha varit 13 eller något sånt där när jag började sommarjobba på riktigt. Jag var ju med och körde lite när jag var mindre såklart, men jag tror att det kan ha varit något sånt när jag först började liksom jobba på riktigt på somrarna.
Är det ungt för att vara 13 år och sen och köra snabbjobb med hästarna i kortkölk och så?
Ja, det finns ju säkert många andra som har gjort det också, men det är väl lite yngre än de flesta i alla fall. Det är det väl.
Vad hade ni för hästar? Varmblod, kallblod?
Nej, vi hade bara varmblod. Ja, det var faktiskt min farfar som tyckte att det skulle vara så, för att hade ju lite uppfödning på den tiden, och han sa det att det här, men börjar vi avla med kallblod och få fram någon som blir riktigt bra, då kommer folk bara tro att vi har blandat, så att man vill inte utsätta sig för det här.
Så det gjorde man aldrig, blandade eller?
Nej, inte de i alla fall. De hade bara varmblod. Ja. Som sagt, jag tror det var mest av den anledningen.
Just, det var ju mycket snack på den tiden just om kallbloden, med att ja, det var lite ruffel och båg och sånt där. Man köpte in någon gammal importerade någon gammal fransk häst och blandade in och sånt där.
Jo, det, nu har man ju förstått att det förekom lite sånt för längre tillbaka innan det här med blodtypningen. Så att, ja.
Vad betyder då din pappa Ivar för karriären?
Ja, han är ju den som har betytt allra mest såklart. Det var ju han som lärde mig alla grunder inom det här. Och ja, det är väl fortfarande som min körstil är väl lite präglad av hur han körde faktiskt. Så att, det är klart att han har betytt väldigt mycket.
Hur var det han körde så att säga?
Nej, men han körde ju lite avvaktande och ville gärna testa när han skulle gå till slut. Så att, det, ja.
Vad lärde han dig för någonting så att säga?
Ja, alltså han var ju uppvuxen med jordbrukshästar och körde i skogen och sådär. Hans tankesätt var ju att hästarna skulle kunna, de jobbade ju stenhårt när de låg i skogen och fick då hästarna jobba hårt varje dag. Och det var ju liksom en balansgång för hur mycket hästarna orka med helt enkelt. Det gällde att inte kliva över den gränsen så att säga, utan att se till så att hästarna, ta väl hand om hästarna och se till så att de mådde bra och orka med sitt arbete utan att det blev för mycket.
Hur var det liksom att jobba tillsammans? Släkten var ju ganska stor, Kihlström, eller stor men mycket häst i släkten och tillbaka sådär. Och arbeta nära familjen ihop så tidigt. Du har inte saknat att du har velat prova vingarna någon annanstans?
Jo då, det är klart att nu har det ju funkat rätt så bra ändå, men det hade säkert inte varit fel att vara runt och jobba på lite fler olika ställen, absolut inte. Jag var ju hos Sören Nordin i 14 dagar som stipendium då, men det var väl i princip det enda jag var hos någon annan så att säga, så att det hade säkert varit nyttigt att vara runt på lite fler platser.
Vad kommer du ihåg från de där 14 dagarna?
Det var väldigt kul och lärorikt och ja, det var ju, jag var inte så gammal då, så att det var ju väldigt stort att komma bara till USA och Florida och så få vara nära Sören då 14 dagar. Det var väldigt intressant.
Lärde han dig någonting speciellt som du kommer ihåg så?
Alltså, man har ju snappat upp så mycket olika grejer från olika tränare och kuskar och jag har lite svårt att peka på exakt den saken jag har lärt mig där och si eller så, men som sagt, man snappar ju upp grejer hela livet, höll jag på att säga.
När bestämde du dig för att bli travtränare?
Ja, jag var väldigt liten. Jag vet att det var när vi var på någon läkarundersökning när jag gick i ettan och där. Och då hade jag, var jag i alla fall helt klar på att jag skulle bli travtränare.
När du var 7 år gammal?
Ja, så det var nog en bit innan det.
Kommer du ihåg ditt första lopp?
Ja, det kommer jag ihåg. Jag körde en häst som heter Yman Freling och blev galopp. Det var en rätt så svår häst faktiskt. Så här. Efter, då tyckte jag det var väldigt konstigt att jag kunde köra galopp. Men med facit i hand så förstår jag att det var inte så konstigt.
Första segern?
Ja, det var med Jarramas. Jag tror det var det femte lopp jag körde.
Hur kändes det?
Ja, det kändes väldigt bra. Jag var ju lite förvånad att jag hade fått vänta så länge som på det bara. Men...
Fem starter?
Ja, jag var faktiskt lite inne på då när jag skulle köra Järnamas, för det var en skaplig häst. Att, om jag inte vann med den då var det nog lika bra att jag hittade på något annat.
Vad hade du hittat på då?
Ja, ingen aning faktiskt, men... Så långt hann jag aldrig tänka.
Du har ju tur att du lyckades vinna med Järnamas då.
Ja, det var ju det.
Du blev tränare när du var 23 år gammal.
Ja, precis.
Hur växte det beslutet fram? Tog du första bästa chans när du fick bli tränare eller?
Ja, det, mer eller mindre var det väl så. För man på den tiden, jag vet inte faktiskt inte riktigt hur det är nu. Men på den tiden fick man väl inte bli tränare förrän man fyllde 23 då. Och pappa började ju bli lite äldre och jag hade liksom fått lite mer och mer ansvar i stallet så att säga. Så att, Ja, jag tyckte väl att båda två att det var lika bra att ta steget fullt ut så att säga.
Hur gick det från början?
Jo, det gick väl bra. Stallet växte faktiskt väldigt fort, snabbt och kanske lite för fort med facit i hand. Men det gick bra faktiskt, måste jag väl säga. Jag hade en hel del fina hästar och rullade på rätt så bra från början.
Hur var det att sköta allting så att säga när man var ung, 23 år och blev travtränare? Det är ju ekonomi och anställda och mycket ansvar.
Ja, det där med ekonomin har jag haft hjälp av. Det har min mamma skött hela tiden. Så det har ju faktiskt gått bra med hennes hjälp. Men sen är det klart att det är många saker man hade kunnat gjort mycket bättre om man fick göra om det nu med den erfarenhet man har nu mot när man var 23. Så är det ju. Men ja, just själva hästarna och kanske det som funkar bäst ändå. Det är mycket annat runt omkring som man säkert kunde ha gjort bättre med facit i hand.
Hur var det att skaffa hästägare?
Nej, det var väl min sämsta gren så att säga. Att ta hand om hästägarna och skaffa hästar åt hästägarna och den biten så att säga. Utan jag, det var mer att jag jobbade med de hästar jag hade och var lite för dålig helt enkelt på ja, och skaffa nya och lite bättre hästar.
Beslutet sen att så småningom bli catchdriver. När växte det fram och hur?
Ja, alltså det växte fram lite. Jag började ju få köra en hel del åt andra tränare och blev ju ja, tillfrågad om att köra. Och sen blev det ju att jag tog steg. Det var ju framförallt för att jag fick min första son. Och som det var då så hade jag ju jag vet, mellan 70 och 85 mest i träning och körde ju lopp då nästan till varje dag så att jag insåg att jag ska hinna träffa barnen någon gång så ville jag göra någon förändring helt enkelt och som sagt i och med att jag hade redan börjat köra så pass mycket åt andra så kändes det som ett vettigt beslut.
Du var ju en av de första då som blev renodlade catch där. Var du orolig någon gång att liksom det inte skulle gå eller? Det var inte så vanligt i Sverige.
Nej, jag var faktiskt inte orolig för jag märkte ju att så fort jag åkte till en bana så fick jag köra en del hästar helt enkelt. Och jag trodde väl att om jag skulle koncentrera mig på att åka runt och köra så jag var faktiskt inte orolig för det. Däremot pappa var lite bekymrad hur det skulle kunna gå men själv var jag inte så orolig.
Och mamma som hade hand om ekonomin?
Ja, hon var nog inte så orolig heller tror jag. Inte var hon så i alla fall.
Vilka var dina första kunder då så att dig som kusk?
Leif Rygen var ju den första som anlitade mig kontinuerligt så att säga. Som ja, satsade på mig ordentligt. Han var först. Och sen kom ju Roger in då i bilden.
Roger
Warman efter ett tag.
Vi pratade lite körstil tidigare. Vad tycker du egentligen om att bli kallad gubben i lådan?
Ja, jag har ingenting emot det så att säga. Det är ju, lite av min stil och det har ju hänt ibland att jag dyker upp som sagt som gubben i lådan. Så att jag har inga problem med det. Jag kan inte säga att jag tycker varken bra eller illa om det. Jag är helt okej om man säger så.
Och de säger att Örjan inte vaknar till förrän det är 1 miljon i första pris.
Ja, det är klart att det vore väl önskat att man kunde vara vaken lite mer ofta än så, om det nu är så. Nej, men det är klart att visst, det går väl inte att komma ifrån att det blir lite extra tändning när det blir lite större lopp. Så är det väl, men sen försöker man ju naturligtvis att göra det bästa man kan i alla lopp. Men det är väl svårt att trolla fram den där riktiga 100% fokus kanske i vissa små lopp ibland.
Är det därför som du kör mindre ut och jagar liksom varje kväll på mellanbanorna och sånt?
Ja, precis. Jag försöker ju inte köra varje dag så att säga. Utan jag försöker koncentrera mig när det känns lite mer viktigt.
Många kuskar känner att de är aldrig bättre än sitt senaste lopp. Men du, Örjan Kihlström, du kan ju köra 10 dåliga lopp och ändå liksom alltid säger man att du är världens bästa kusk ändå.
Så enkelt är det nog inte. Det tror jag inte skulle alltså, kör man, har man en sämre period så det, ja, det, man är rätt så snabb, alla vi människor, och ändra uppfattning rätt så fort. Så att skulle det gå dåligt, kanske inte en tävlingsdag men några månader, så ja, det gäller nog att leverera hela tiden så att säga, det tror jag faktiskt.
Har du känt att du har varit inne i sådana perioder någon gång när du inte har varit stolpe in eller gått som du?
Ja, alltså de perioderna kommer ju lite hela tiden så att säga. Lite större och mindre svacker och lite olika långa och olika djupa. Men att hela karriären går lite grann i vågor, så är det. Nu har jag ju peppar fått köra väldigt fina hästar de sista åren. Och då blir kanske inte svackerna lika långa och djupa.
Hur stor betydelse har kusken i ett lopp?
Ja, hästarna är ju naturligtvis, betyder ju det allra mesta. Men det är klart att hästarna är rätt så jämna många gånger. Och då kan ju det vi gör vara det som är tungan på vågen så att säga. Så att man kan ju inte säga att det är oviktigt. Det är ju lätt att klanta bort en bra häst. Och ibland kan man ju lyckas vinna även om man inte har bästa hästen, om man får till det på rätt sätt. Så att visst har det ju en viss betydelse.
Vi pratade då om din körstil. Inte så här, men passiv, men du körde verkligen på väntan. Eller tyckte om att köra till slut. Varför? Är det hästen eller är det, vad är det?
Ja, men det är väl lite som jag var inne på tidigare. Men lite grundsynen som pappa hade. Då, att han hade ju mest mycket egna hästar. Och ja, det var ju de man skulle leva på så att säga. Så det gällde att försöka få dem att kunna tävla och leverera under ganska lång tid.
Har du aldrig varit sugen på att styla i något lopp, köra undan, vinna med hela upploppet någon gång?
Nej, det är klart att det har väl hänt någon gång att man har kört undan också. Så, men oftast gör jag ju inte det så att säga. Så mycket i alla fall.
Om vi pratar om hästar, är det för att hur många maxprestationer kan en häst göra under en karriär? Så är det riktigt i botten?
Ja, det är så olika på olika hästar, många de klarar. Men det finns ju ändå en gräns för det där, och det är väl det som gör att jag gärna inte tar ut 100% om jag inte absolut måste så att säga. Så att, ja, det är helt enkelt att man vill försöka få dem att kunna prestera så länge som möjligt.
Vad tänker du på när du kör loppen? Har jag alltid undrat.
Ja, då är man ju rätt så inne på att försöka få så bra resultat som möjligt. Så att ja, man sitter och klurar kring vad man ska göra helt enkelt.
Hur mycket koll har du på de andra hästarna under loppen? I loppet?
Ja, man försöker ha så mycket koll som möjligt helt enkelt. Det beror lite på vilken häst man har och vart man sitter i loppet så att säga. Men det är rätt så viktigt att ha koll på de andra också.
Påläst?
Ja, det beror ju lite på vilket lopp det är och så naturligtvis, hur mycket man läser på. Men visst är det är bra, desto mer koll man kan ha på motståndet. Sen är det ju så, de här stora loppen, där känner man ju regel till alla hästarna. Så där behöver man inte läsa på så mycket. Det räcker med att titta på startlistan så kan man ju regel hästarna där.
När brann det senast för dig ett lopp? Jag tänkte någon gång så här, så blir det någon tokkörning eller så när man vägrar ge sig eller något. Har du något sånt om du kommer ihåg?
Jag vet inte. Det minns jag faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig.
Hur ofta går du och grubblar på lopp som du har kört till exempel? Tänkte att gjort rätt eller fel och sådär.
Ja, men det är väl alla lopp som man, speciellt då det inte går som man hoppas, så tänker man ju på det efteråt och undrar om man kunde ha gjort det annorlunda. Och sen beror det på lite hur viktigt lopp det är och hur stora fel man har gjort. Visst funderar man över det.
Har du höga krav på dig själv?
Ja, absolut. Jag tycker verkligen inte om när det inte går, när jag inte gör som jag förväntar mig.
Hur upplever du att kraven är på dig?
Ja, men alltså, det är klart att ja, med de resultat jag haft så måste ju kraven också vara rätt så höga. Det måste man ju liksom förvänta sig.
tränare, spelare?
Ja, alltså det är klart att med årens lopp där så har folk lärt sig lite grann, även spelarna, att jag kör lite på chans ibland, så att det är klart att det blir mindre rabalder nu om jag sitter fast med en häst som är lite betrodd än det blev kanske för 20 år sedan. Nu vet liksom alla att jag kör lite på chans ibland, så att det har väl ändrat sig lite grann, tycker jag.
Mindre rabalder, så hur tog sig de uttrycken, upprördheten ifrån då, spelare till exempel?
Ja, men det är klart att det kunde bli lite skriverier, och spelarna har inte, och så på den tiden hade man inte direkt någon kontakt med spelarna, så det fanns ju inte det här med sms och sociala medier på det sättet, så att utan det var väl mer om det skrevs lite i tidningarna så.
Men får du sms idag från spelare?
Det händer någon enstaka gång, det är inte ofta, absolut inte ofta, men visst kan det hända någon gång.
Och vad står det om?
Ja, det kan vara allt mellan himmel och jord, så att säga, men det är inte så mycket att fästa sig vid. Man får ju bra kritik ibland när man har gjort någonting bra, så att då får man ju acceptera att man får dålig kritik om det har gått dåligt, liksom, tycker jag att man får. Det får man acceptera. Sen kan det bli lite, alltså, på ett tokigt sätt vissa gånger, men ja, det är ingen som jag bryr mig särskilt mycket om.
Det är ingen som har liksom hotat eller sådär. Man har ju sett att en del monterar sig och får ganska elaka sms och sånt. Du själv då?
Ja, men visst har jag fått elaka sms, men inga hot. Inte via sms i alla fall. Det var väl någon slags hotbild för många år sedan, men jag vet inte hur allvarligt det var.
Hur var det då? Hur hade det uttryckt sig? Hade det kommit något?
Alltså, jag vet ju inte om det här var sant, men någon påstod att någon hade tagit upp en pistol och skulle skjuta mig helt enkelt efter ett lopp, men att det var någon annan som stoppade. Men i alla fall polisen...
På en travbana?
Ja, precis. Polisen tog i alla fall kontakt med mig och ville om jag ville ha polisskydd den närmsta tiden. Då. Men det blev aldrig så, för jag tänkte om han inte sköt direkt så borde han ha hunnit lugna ner sig.
Men var det inte, kändes det, det måste ju ha känts obehagligt så?
Alltså, det gjorde det inte. Så till att börja med, man vet inte vad som var sant, de som hade ringt till polisen, om det stämde eller inte. Och sen som sagt, det är väl, om den där personen nu inte sköt men direkt i vedesmod, så föregår någon dag så borde han väl ha sansat sig pass, så att han kom på att det kanske inte var så bra idé.
I en sån tänker situation, får man hjälp ifrån centralförbundet eller så där? Finns det några riktlinjer?
Ja, de och polisen hade väl haft kontakt med varandra, ja.
Men vad är det gladaste sms du har fått då?
Det vet jag inte faktiskt. Det har, tack och lov så har man ju fått mycket fler glada, så det har man fått så många, så jag vet faktiskt inte.
Så bara en fråga. Så, vad gör du för att varva ner?
Det vore bättre att fråga hur du gör för att varva upp. För
ja, precis. Vi tar den istället. Vad gör du för att tagga upp?
Det är som sagt, jag går väl tyvärr på lite för låga varv större delen av livet, utan jag är väl lite så, jag är väl lite som en katt. Jag ska passa mig och sova liksom 23 timmar om dygnet och så jaga en timme. Det är lite så jag är som människa, att jag går lite som sagt på lite låga varv, men sen då, men det är lite typ tävlingssituationer och sådana där som jag vaknar till lite grann då en stund.
Men någonting måste ju kunna göra dig upprörd ibland.
Absolut, jo då. Jag har faktiskt lite temperament när det blir. Det är väl, mest är det faktiskt när jag tycker att folk uppför sig dumt i onödan, så att säga. Det har jag rätt så lätt att tända till på.
Hur ofta händer det?
Nej, det händer sällan. Tack och lov säger folk oftast vänliga och snälla.
När blev du arg senast?
Ja, det var när vi skulle flyga hem från Halmstad alldeles nyss där jag och Daniel Radén, och taxin var en halvtimme försenad när vi skulle ut och flyga, och så började de krångla i taxin också. Så då brann det till lite grann.
Hur var det att vara nominerad till Jerringpriset?
Ja, det var en rolig grej faktiskt. Det är en sån där grej som bara hände en gång i livet, och det var lite kul att se hur allt det där funkar. Så att, och det var ju spännande, vi kom ju ganska långt också, så att det var jättekul.
Du, tre?
Ja, precis.
Efter?
Sara Sjöström vann väl, och Charlotte Kalla var två om jag inte minns minne med.
Hur jämför du din prestation jämfört med dem, vad de gjorde?
Ja, alltså jag tycker det är så otroligt svårt att jämföra olika sporter, så att ja, nej, det kan jag inte ens försöka mig på, tycker jag.
Det var ju 2014 när ni vann Prix d'Amérique med Maharaja.
Ja, precis.
Men vilka var du före då i omröstningen?
Ja, alla andra utom de två.
Vilka var med då? Zlatan måste vara med.
Zlatan var ju med en bit ner. Ja, jag minns inte riktigt vilka alla som var med. Men...
Känns det som om travet har blivit mer accepterat som en sport?
Ja, det måste man kanske säga.
Vad tror du det beror på?
Jag vet inte, men trav är en populär sport i Sverige, och desto mer folk lär sig om det helt enkelt, så desto mer förståelse får de för att det är en sport.
Vi ska prata lite lopp. Vilket lopp skulle du helst vilja vinna? Ett till elitlopp eller Vasaloppet?
Ett till elitlopp.
Jag trodde du skulle säga Vasalopp, för du har redan vunnit tre elitlopp typ.
Ja, men skidåkning är trots allt bara en hobby för mig, så att det känns viktigare att vara bra på det man ska vara bra på än hobbyn.
Vilka lopp har varit viktigast för dig i din karriär? Du menar kanske inte störst, men som har varit riktmärken där, som har varit betytt mycket?
Ja, guldklockan kändes väldigt stort faktiskt när jag vann det som lärling. Det var ju... På den tiden var det absolut det största som vanns för lärlingen.
Det var ganska snart efter att du började köra lopp.
Ja, jag minns inte om jag kan ha varit 20 år eller någonting. Jag minns inte exakt, men det var rätt så tidigt i alla fall. Det var det. Sen vann jag ju Royaling åt Tom Mané. Det var det första klassiska lopp jag vann i Sverige, så att säga. Det var ju...
Till 92 gånger pengarna, ja. 1992.
Ja, det var ju också... Väldigt stor och viktig seger, tycker jag.
Hur märkte du någon skillnad före eller efter då? Du hade vunnit ett klassiskt lopp.
Inte så där att det direkt bara vart en explosion direkt efter det. Men det är liksom... Ja, det var ändå en milstolpe, tycker jag. Och sen var det ju... Vi ska hålla oss det ganska få. Så, och sen var det ju kriterieseger med från och vav. Var jag också absolut en milstolpe. Och sen tog jag han också derbyt och elitloppet tre år i rad. Och så naturligtvis Prix d'Amérique med Maradja då.
Äntligen?
Ja, precis. Det hade vi ju hållit på att kämpa med ett tag. Och Maradja hade gjort några försök, så att det var grymt skönt.
Är det de största loppen man minns alltid?
Ja, kanske inte alltid, men det är klart att det... Visst är det så att de lägger sig med på i minnet, så är det ju.
Vilket var det första elitloppet du körde?
Det var väl med Handbag. Hon var väl tvåa i försök och blev ingen resultat i finalen.
Vilket var det första kriteriet du körde?
Ja, det törs jag inte svara på faktiskt.
Inte jag heller.
Nej.
Så jag ska bara testa om du kommer ihåg. Första Prix d'Amérique då?
Det kan vara Energetic eller den andra snabbloppen som Tarsan hade där.
Kom Hector?
Nej. Igor Brick. Oh. Det borde vara Igor Brick eller Energetic, tror jag.
Just det. Vilka egenskaper ska en bra kusk ha, tycker du?
Ja, man ska ju kunna många olika saker, men framförallt måste man ju ha känsla för hästen, så att säga, och köra häst. Och sen lite taktiskt sinne såklart då.
Om vi säger kuskar som kör idag, vilka tycker du är liksom, har det där lilla extra? Är du avundsjuk på någon? Något som du känner du skulle vilja ha? Inte avundsjuk, men något du önskar köra?
Ja, men det finns ju många duktiga kuskar, och det roliga är att det kommer lite nya unga lovande kuskar också, eller lovande som redan är bra och fylls på lite underifrån, så att det är kul. Men vi har många duktiga kuskar i Sverige.
Det är ju så pass många catch drivers, så att det är nästan samma kuskar snart i alla lopp. Finns det någon risk att loppen blir för lika?
Jo, det är väl inte helt optimalt att det blir mycket samma kuskar. Alltså, det blir roliga lopp om det är någon dålig inom situationstecken amatör med att röra om lite grytan, så blir det roligare. Men det där är svårt att styra helt enkelt. Tränarna vill ju naturligtvis ha så bra kuskar som möjligt. Så att, ja, det enda man kan hoppas på med den där biten tror jag, det är att det kommer fram fler riktigt bra kuskar, så att det blir lite variation på det. Det är ju svårt att förbjuda de bästa att vara med för att det ska bli roligare lopp. Men som sagt, om det kommer fram fler unga duktiga kuskar så är det absolut positivt, tycker jag.
Tror vi kommer att få se någon ny Stig och Johansson eller Olle Gop eller Tommy Harné eller någon som tränade och körde alla sina hästar själv, och Svanstedt? Så.
Ja, men det finns ju då några som är absolut bland de allra största just nu också, som både tränar och kör, så att det kommer kanske inte bli lika dominerande som Stig och under sin tid, men att det kommer att var framgångsrika kuskar och tränare som är både och, det tror jag.
Hur ofta ger tränare dig körorder?
Ja, väldigt sällan faktiskt. Man får ju lite information ofta om hur hästen, vad den har lite för egenskaper. Sen får man ju försöka lösa det efter de förutsättningar som hästen har, så att säga. Det, de flesta tränare vet ju att det är svårt att ge körorder, och man blir ju lite begränsad i sitt handlande om man får konkreta körorder, om man säger så.
Som catchdriver och kusk, saknar du den dagliga kontakten med hästarna? Det är ju ändå det här som en tränare kanske har.
Jag har ju trots allt hästar 50 meter utanför som jag kan gå ut och klappa på när jag känner för det. Så att,
Hur ofta gör du det?
Ja, jag vet inte, men det blir allt lite då och då. Vi tar någon liten ridtur och sådär och kör någon sväng ibland. Så att, men visst är det roligt det här med den dagliga kontakten, och speciellt att jag tycker det allra roligaste är att ha en ung häst att följa från när man lägger sele på dem första gången, och följa utvecklingen hela tiden, så att säga. Det är något som jag tycker är jättekul.
Hur ofta åker du ut till någon tränare och hjälper dem i snabbjobb eller sånt där? Händer det?
Ja, jag har ju varit lite grann ute och hos passer och kört någon gång ibland så där, men inte ofta.
Du är typ på Menhammar där?
Ja, alltså. Precis. Så att, men annars är det i princip ingenting.
Är det några som frågar?
Nej, det är det inte.
Skulle du vilja att någon frågar?
Nej, jag har ju fullt upp med det jag har ändå, så att det passar mig bra att det är som det säger, så att säga. Man har ju som sagt svårt att hinna med allt man ska göra ändå.
Ni skulle ju sova hela dagarna och vara som en katt och jaga en timma.
Ja, nu har jag ju tyvärr inte möjlighet att göra det. Men...
Din drivkraft, så att säga, vad är det? Vad är det som driver dig?
Ja, så det som är numera är det ju att få köra de här riktigt fina hästarna och se om det kommer några unga hästar varje säsong. Så, där. Så det är liksom det som är moroten i tillvaron, och som sagt få köra de här riktigt fina hästarna.
Hur ser du på framtiden?
Ja, och jag tar en dag i taget faktiskt. Kör på så länge. Ja. Det känns bra liksom.
Hur känns det i kroppen när man har kört 10 lopp en dag till exempel?
Ja, det är inga bekymmer faktiskt. Det brukar inte vara något problem.
Inte som en galoppjockey?
Nej, det, brukar vara lugnt. Det är väl snarare då att man kan vara liksom efter en elitloppshelg så är man lite urlakad i huvudet liksom. Lite mentalt dränerad, men kroppen brukar inte vara någon bekymmer. När så länge ryggen funkar alltså.
Så det ska till en elitloppshelg för att du ska bli trött då?
Nej, men de här intensiva helgerna med mycket lopp och det är mycket folk, så det blir ju att ja, man är lite halvtrött liksom efteråt.
Är det då man åker på semester?
Det är lite olika gånger, men det är rätt så skönt att ta någon dag efter de här stora helgerna om det går. Det känns ju lite halvtungt sådär att åka till Mantorp en måndag efter Elitlopp exempelvis. Så att om jag kan så försöker jag hoppa.
Ja, är det för fel på Mantorp?
Nej, det var inget fel på Mantorp. Det var bara ett exempel.
Vad är du mest stolt över under din karriär?
Ja, jag vet inte. Det har väl rullat på rätt skapligt överlag, men det är klart att de här stora segrarna är ju, man är väldigt glad och tacksam för att man har fått vara med om.
Hur många storlopp har du vunnit? Håller du koll?
Nej, det vet jag inte. Och sen är det ju frågan vart man drar gränsen för ett storlopp också, så att det är väl svårt.
Men det är ju det är 1 miljon för dig. Annars vaknar du inte, eller bara stor.
Du har lyssnat till podcasten Hall of Fame Örjan Kihlström, producerad av Wasp Communication för Nordiska Travmuseet i Årjäng.